Kapitel 11. Övernaturlig intention. I förra kapitlet såg vi hur Gamla testamentet presenterar Messias genom att gömma honom mitt framför näsan. Nyckeln till Guds plan att återställa Eden och återlösa mänskligheten var att Messias, Jesus, skulle dö på korset och sedan uppstå från de döda. Endast genom att bli människa kunde Gud försäkra sig om att en mänsklig kung från Davids ätt skulle regera över hans folk utan att synda eller gå vilse andligen. Endast om den kungen dog i sitt folks ställe och uppstod från de döda kunde Gud rätteligen döma synd och ge frälsning på samma gång. Endast genom Messias död och uppståndelse kunde fallna människor fortfarande få en plats i Guds familj och regera i Edens förnyade kungarike, som planen var från början. Men tänk på allting som det krävde. Jesus måste på något sätt se till att de övernaturliga mörka makterna påverkade människor till att döda honom, utan att förstå vad de egentligen gjorde. Som Paulus sa till korintierna, i första Korintierbrevet kapitel 2, vers 6-8. Om de hade vetat vad resultatet skulle bli hade de aldrig korsfäst Herren. Jesu liv och gärning kan verka vettigare när man ser det mot den bakgrunden. Det är till exempel lätt hänt att läsarna av Nya testamentet får intrycket att Jesu tjänst som ledde fram till korset var ganska slumpmässig. Evangelierna presenterar ju faktiskt inte alltid samma händelser. Jesu födelse hittar man till exempel i bara två av dem, Matteus och Lukas. Och bara ett nämner de vise männen, Matteus kapitel 2. Ibland kommer scener i lite olika ordning i olika evangelier. Men de av Jesu gärningar i evangelierna som leder fram till korsfästelsen, att hela de sjuka, att predika om Guds kungarike, att förlåta syndare, att konfrontera hyckleri, var mer än slumpmässiga gärningar från en kringresande vis man som ibland gjorde mirakulösa saker. Det pågår mer saker i evangelieberättelserna än vad man ser vid första anblicken. Det finns en viktig underliggande innebörd i det Jesus gjorde. Ondskan överlistas. Händelsen som markerade början av Jesus offentliga tjänst var hans dop. Det var då Gud offentligt identifierade Jesus som sin son, se Markus evangeliet kapitel 1, vers 11. Och då Johannes döparen identifierade honom som den som tar bort världens synd, Johannes evangeliet kapitel 1, vers 29. När vi läser de orden från Johannes tänker vi genast på korsfästelsen. Men Johannes lärjungar tänkte inte på det. Ärligt talat så gjorde ingen det. När Jesus nära slutet av sin tjänst, mer än 3 år efter hans dop, började prata om sin död, avvisade hans egna lärjungar idén. Se Matteus evangeliet kapitel 17, vers 22-23, Markus evangeliet kapitel 9, vers 30-32. Det sista de förväntade sig att höra från sin herre var att han skulle dö snart. Det var galet snack. De förstod inte att Jesus död på korset hade varit planerat från början. Varför gjorde de inte det? Därför att, som vi diskuterade i förra kapitlet, planen presenterades inte klart och tydligt i Gamla testamentet. Efter Jesus hade döpts fördes han ut i öknen av anden för att konfrontera Satan, se Matteus evangeliet kapitel 4, vers 1, Markus evangeliet kapitel 1, vers 12, Lukas evangeliet kapitel 4, vers 1-13. Att djävulen kom för att frästa Jesus säger oss att Satan visste vem Jesus var. Han var Messias på ett uppdrag att återinstallera Guds styre över sitt hem på jorden. Den smorde, Messias, skulle trots allt vara en kung av Davids ätt. Satan, denna världens furste, ser Johannes evangeliet kapitel 12, vers 31, förstod att Jesus skulle ställa in siktet på Satans områden, nationerna som Gud hade kastat bort vid Babels torn innan han skapade Israel, se 5 Moseboken kapitel 4, vers 19-20, kapitel 32, vers 8-9. De flesta av oss kommer ihåg scenen mellan Jesus och Satan. Satan frestade Jesus 3 gånger, se Matteus evangeliet kapitel 4, vers 3-11. Satans tredje strategi för att få Jesus att göra våld på sin relation till Gud var att erbjuda Guds son världens nationer, se Matteus evangeliet kapitel 4, vers 8-9. Precis det han förmodade att Jesus hade kommit för att återta. Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sade till honom, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Matteus evangeliet kapitel 4, vers 8-9. Satan föreslog en smart ändring av Guds plan. Den skulle producera fram det resultat som Gud ville ha, att återfå nationerna som han hade gjort arvslösa. Uppdraget slutfört. Det enda Jesus hade behövt göra var att tillbe Satan istället för Gud. Satans erbjudande avslöjar att han inte hade insett ännu att Guds plan krävde Jesus död. Jesus tipsade inte honom om det heller. Han förklarade inte varför han avböjde. Han sa bara till Satan att sticka därifrån. Gud skulle ta tillbaka det som var hans, när och hur han ville. Jesus uppdrag handlade inte bara om att styra över alla nationerna. Det handlade om att återuppbygga en familj. För att kunna inkludera folk från alla nationer i den familjen, inte bara Israel, så måste synder gottgöras. Som han ursprungligen hade planerat så skulle Guds styre involvera hans barn. Korset var nödvändigt för att återlösa mänskligheten och därför också nödvändigt för att få Guds plan på plats. Jesus tänkte inte låta sig luras, men djävulen skulle bli lurad när det var dags för det. En försmak av Eden. Omedelbart efter frestelsen i öknen gjorde Jesus två saker. Kallade sina första lärjungar, Petrus, Andreas, Jakob och Johannes, och helade en man som var besatt av demoner. Se Markus evangeliet kapitel 1, vers 16-28, Lukas evangeliet kapitel 4, vers 31-5, vers 11. Både kallandet av lärjungar och helandet fortsatte och bildade början av ett mönster. Allt eftersom han kallade fler lärjungar gav han dem makt att fördriva demoner och att hela folk från varje sjukdom, handikapp och tillstånd. Se Lukas evangeliet kapitel 9, vers 1-5. Inledningsvis kallade Jesus 12 lärjungar. Antalet är ingen tillfällighet. Det motsvarar Israels 12 stammar. Jesus inledde planen för kungariket med Israel i tankarna. De är trots allt Guds arvedel, utvalda framför alla de andra nationerna. Se 5 Moseboken kapitel 32, vers 8-9. Senare skulle Paulus betrakta spridandet av evangeliet på samma sätt. Börja med judarna och gå sedan till hedningarna. Se Romarbrevet kapitel 1, vers 16-17. Jesus nöjde sig inte med de 12. I Lukas evangeliet kapitel 10 gav han ytterligare 70 personer uppdraget att hela människor och att driva ut demoner. Se Lukas evangeliet kapitel 10, vers 1, 9 och 17. Det antalet var inte heller någon tillfällighet. Det är antalet nationer som räknas upp i första Moseboken kapitel 10. Nationerna som Gud kastade bort vid Babels tornhändelsen och placerade under lägre gudars styre. Se 5 Moseboken kapitel 4, vers 19-20, kapitel 32, vers 8-9. I vissa översättningar står det 72 istället för 70 i dessa verser. Det beror på att vissa gamla handskrifter av Gamla testamentet lägger fram nationernas namn i första Moseboken kapitel 10 på ett sätt som gör att antalet blir 72. Hur som helst är poängen densamma. Utsändandet av dessa människor stämmer överens med antalet nationer i första Moseboken kapitel 10. Precis som att kallandet av de 12 var ett tecken på att kungariket hade kommit till Israel, så signalerade sändandet av de 70 att kungariket skulle ta tillbaka nationerna. När de 70 återvänder i Lukas evangeliet kapitel 10, vers 17, är Jesus respons träffande. Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Lukas evangeliet kapitel 10, vers 18. Meddelandet är dramatiskt. Den stora omvälvningen var på gång. Satan skulle inte längre kunna göra anspråk på mänskligheten när folk väl hörde till Jesus. Han kunde inte längre anklaga bröder inför Gud. Uppenbarelseboken kapitel 12, vers 10. Han var en åklagare utan bevismaterial. Kom och ta mig. Efter att under 3 år ha predikat om Guds kommande kungarike, visat folk Guds kärlek och demonstrerat hur livet skulle se ut i en värld som Eden, började Jesus förbereda sig för slutet, för sitt riktiga syfte. Strax före det som skulle bli hans sista resa till Jerusalem tog Jesus lärjungarna längst norrut i Israel. Han behövde provocera fram korsfästelsen. Han kunde inte ha valt ett bättre ställe att kasta handsken framför de övernaturliga makterna. Jesus tog lärjungarna till en plats som kallades Caesarea Philippi, men det var dess romerska namn. På Gamla testamentets tid kallades området Bashan. Vi har pratat om det förut i kapitel 9. Bashan ansågs vara porten till dödsriket, helvetets portar. Caesarea Philippi ligger vid foten av berget Hermon, platsen där, i judiskt tänkande, Guds söner kom till jorden i upproret som beskrivs i första Moseboken kapitel 6, vers 1-4. Kort sagt, på Gamla testamentets tid var Bashan och Hermon centrum för de onda kosmiska makterna. Det var på denna plats som Jesus ställde sin välkända fråga: "Vem säger ni att jag är?" Matteus evangeliet kapitel 16, vers 15. Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens son." Vers 16. Jesus berömde honom och tillade: "Salig är du, Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den." Vers 17-18. Identifieringen av klippan som Jesus nämnde har debatterats i århundraden. Nyckeln till att förstå uttrycket är områdets geografi. Caesarea Philippi ligger längst norrut i Bashan. På Gamla testamentets tid trodde man att detta område innehöll portar till dödsriket. Caesarea Philippi ligger vid en bergsfot. Klippan är det berget. Helvetets portar markerar själva stället där Jesus och hans lärjungar stod. Jesus utmanade mörkrets makter. Vid syndafallet förlorade mänskligheten evigt liv med Gud och fick istället ett öde av död och evig separation från Gud. De dödas herre, ormen, känd som Satan och djävulen, kunde göra anspråk på mänskligheten. Varje människa skulle göra honom sällskap i dödsriket. Men Gud hade andra idéer. Den hemliga planen att sända Jesus för att ta emot straffet för mänsklighetens synd skulle bli ett frontalangrepp mot helvetets portar. De dödas herre och hans styrkor skulle inte kunna stå emot Guds kungarike. I den där passagen i Matteus evangeliet kapitel 16 går Jesus i princip till djävulens entrédörr och utmanar hans anspråk. Jesus ville provocera Satan. Varför? För det var dags för Jesus att sätta Guds hemliga plan i verket genom sin död. Som om den verbala utmaningen inte var tillräcklig tog Jesus det hela ett steg längre. Matteus, Markus och Lukas är alla överens om att nästa händelse i Jesu tjänst var Kristi förklaring. Markus evangeliet kapitel 9, vers 2-8 lyder: 6 dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och han förvandlades inför deras ögon. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med Jesus. Då sade Petrus till Jesus: "Rabbi, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra 3 hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia." Han visste inte vad han skulle säga, så skräckslagna var de. Då kom ett moln och sänkte sig över dem, och ur molnet hördes en röst: "Han är min älskade son, lyssna till honom." Och plötsligt när de såg sig omkring såg de inte längre någon där, utom Jesus. Kristi förklaring äger rum på berget Hermon. Jesus valde exakt denna plats att visa Petrus, Jakob och Johannes exakt vem han var. Guds ära förkroppsligad. Han sände ett meddelande till Satan och mörkrets makter: "Jag har kommit till jorden för att återta det som är mitt. Guds kungarike är nära." Med andra ord: "Jag är här. Gör någonting åt det om ni kan." Det är ingen tillfällighet att omedelbart efter Kristi förklaring vände han sig mot Jerusalem och började berätta för sina lärjungar att han skulle dö där. De ville inte höra det. Men Jesus hade lockat Satan och resten av de onda makterna att börja agera. Det skulle bli en känsla av nödvändighet att göra sig av med honom. Och det var precis det Jesus ville. Hans död var nyckeln till allt. Varför detta är betydelsefullt? Jesu tjänst var avsiktlig. Han hade en klar bild av sin roll i att återuppliva Guds kungarike på jorden så att det skulle utvecklas tills dagen då han skulle återvända. En dag som skulle inleda ett globalt Eden. Våra liv är inte så centrala som hans, men var och en av oss spelar en viktig roll, precis som lärjungarna gjorde. Vi måste leva som om vi tror det. Troende som tas in i Guds familj är inte där för att iaktta, utan för att delta. Se Kolosserbrevet kapitel 1, vers 13. Jesus avsikter var bland annat att visa folk hur Eden hade varit och hur livet med Gud skulle bli. I Guds familj och under Guds styre kommer det inte att finnas sjukdomar och fysisk ofullkomlighet. Det kommer inte heller finnas några fientliga makter. Guds slutliga kungarike är större än en trädgård och större än Israel. Kungariket kommer att vara globalt. Det kommer att innefatta alla nationer. Och det kommer att vara allt det som Eden var. Himlen på jorden. Vår uppgift är att ta efter Jesus. Vi kan, som han, bry oss om både kropp och själ hos andra avbildare, föra dem till tro på kungen och stärka deras beslut att vara lojala mot honom. Det krävs inte nödvändigtvis övernaturliga krafter för att förbinda dem som har förkrossade hjärtan och utropa frihet för de fångna i Messias fotspår. Jesaja kapitel 61, vers 1. Men dessa handlingar har en övernaturlig kärna. De kräver motstånd mot mörkret och strategisk vision. Alla goda gärningar kommer att användas av anden för att leda någons hjärta. Ingen presentation av evangeliet kommer att vara fruktlös. Jesus godhet var förenlig med hans budskap. Inget av det förminskade det andra. Detta är ett mönster som vilken troende som helst kan ta efter. Och det är yrkesbeskrivningen för kungarikets vision. Slutligen påminns vi ännu en gång om att intelligent ondska inte bara har begränsningar, men den är sårbar för kungarikets visioner och handlingar. Jesus sitter redan på Guds högra sida sedan änglar, furstar och makter blivit underställda honom, 1 Petrusbrevet kapitel 3, vers 22. Vi är redan, men inte än, hans medregenter. Se Kolosserbrevet kapitel 3, vers 1, andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 12, Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 26, kapitel 3, vers 21. Helvetets portar kommer inte att kunna stå emot kyrkans utveckling och fullständigande som Guds kungarike på jorden. Det är vårt beslut om vi vill delta i den stora omvälvningen eller ej.